Du som lyssnar nu på Trygghetspodden vet väl om att jag inte bara är poddare utan även författare. Dessutom gillar jag att resa och upptäcka nya platser. Gör du också det? Då har du kanske abstinens nu eftersom coronan har gjort det så svårt att resa. Men du, då har jag en lösning. För min debutroman, Jag är fan inte inskränkt, en reseskildring full av humor. Du kan alltså både göra en inre resa och bli rejält uppiggad på samma gång. Dessutom är det en hel del fotbollsreferenser. Så passa på att bli laddad nu till EM. Du hittar boken på AK Förlags hemsida, akförlag.se. Alltså akförlag.se. Och du, beställer du boken nu under fotbolls-EM så signerar jag den också. Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Drömmer du om att bestiga Sveriges högsta berg, Kebnekaise? I två avsnitt undersöker Trygghetspodden närmare hur man gör då och vad man ska tänka på för att kunna göra det på ett säkert sätt så att man kan känna sig trygg. I den första delen handlar det om lavinkunskap och varför det är så viktigt. I den här andra och sista delen handlar det om själva bestigningen. Och jag vill passa på att tipsa om att du som vill se härliga bilder och videor från Kebnekaise och dess närområde, börja följa Trygghetspoddens Instagram och YouTube. Du hittar dem och de andra sociala mediekanalerna via trygghetspodden.se. Och nu är det dags att bege sig mot Kebnekaises sydtopp, Sveriges högsta punkt. Hör om mitt försök att nå den och hur det går. Hör även guiden Molly Fondelius berätta om Kebnekaiseområdet och hur det är att arbeta där. Om hur man bör förbereda sig inför en bestigning av Kebnekaise. Om hur själva bestigningen går till. Liksom vilket väder det kan vara i Kebnekaiseområdet.
Det kan vara alla väder. Det kan verkligen vara allt från regnstormar i början av mars till soliga dagar som nu när man kan sitta utanför huset i bara t-shirt och shorts och bara fötter. Till att det känns som att det blåser småspik i ansiktet på en när man ska gå upp och är totalt whiteout. Det känns som att man går i ett filmjölkspaket. Man ser ingenting.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Jag heter Molly Fondelius.
Och Molly, vem är du?
Ja, jag är en tjej uppvuxen mellan Borås och Göteborg och har alltid gillat att vara ute. Sen efter gymnasiet så flyttade jag upp till Åre, gick en folkhögskola där jag fick en guideutbildning. Och sen så har jag i princip börjat jobba för STF och gjort det sen dess. Mycket först i Jämtland och så nu är jag här på Kebnekaise.
Och hur länge har du varit här vid Kebnekaise? Hur många säsonger?
Det är första säsongen på Keb. Så jag har varit här sedan början av mars.
Och hur är det att vara här?
Det är jätteroligt. Framförallt för att se nya fjäll. Ibland så känns det som att man blir lite hemmablind. Och jag har varit i Jämtland väldigt många säsonger. Så det är jättekul att bara upptäcka. Dels att guida nya turer, lite annat folk. Och sen att få göra egna turer också när jag är ledig. Så det är jätteroligt. Sen STF är ju ofta ganska samma. Så det är samma typ av människor ändå som jobbar här. Så det känns väldigt hemma också.
Det är kanske fler som har varit i Jämtlandsfjällen än som har varit här. Hur skiljer sig fjällmiljöerna i Jämtland jämfört med här i Kebnekaiseområdet?
Jag skulle säga att det är lite rundare fjäll i Jämtland, lite lägre fjäll. Sen har vi ju Helags och Sylmassivet, men de är som lite mer som öar av högalpint i ett ganska runt och liksom, man skulle kunna säga böljande och lite snäll fjällvärld jämfört med här. Här är det ju mer maffiga, det är lite större, lite mer högalpint, så det är lite mer komplex terräng. Om man säger så. Så det skiljer sig ändå en del faktiskt.
Och för dig som guide då, hur påverkar det här jämfört med Jämtland? Vad ska man tänka på som guide då?
Ja, det är ju jättemycket man ska tänka på. Men skillnaden framförallt är väl kanske att här går, alltså många av vägarna upp på fjällen går i bäckraviner. Också på nervägen. Och det kan man ju dels tänka ur lavinsynpunkt, så är det ju lite av en terrängfälla. Och att man kanske inte gör lika många stopp i dem. Och att man kanske sprider ut gruppen lite beroende på förhållandena. Jämtland så, om det är runda fjäll som man går upp på, så kan man ofta... Ja, man behöver inte tänka lika mycket på terrängfällor beroende på vart man går, såklart. Sen finns det ju sådana ställen också. Men det är väl en notering som jag har gjort då, att man kanske går lite brantare här. Just för att man går i bäckraviner också.
När du arbetar här som guide då, vad gör du? Jag förstår att du tar med grupper ut. Vart tar du de här grupperna någonstans?
Ja, det beror på vad de har bokat. Men vi har ju topptursweekend, som då kommer gästerna på onsdagen. Och så har vi en förberedande introduktionsdag från, ja, på eftermiddagen då. För de flesta kommer runt lunch eller efter lunch. Och då går vi igenom lavinsäkerhet och så att alla har koll på sin utrustning. Och om någon behöver hyra utrustning så gör de det här. Och sen är det 3 dagar av toppturande, och då går vi på lite olika fjäll beroende på väder, vind, lavinfaran, gruppens förmåga och sådär. Och sen har vi ju såklart sydtoppen som via östra leden som vi går. Och det är väl framförallt på sommaren så är det ju det som man guidar mest. Men på vintern blir det kanske, ja, en gång i veckan eller något sånt. Kanske 2.
Vi ska återkomma till just sydtoppen och hur man gör när man går upp där. Men om man tittar på de andra turerna som du kan ta med grupperna på, vad är det för turer? Vilka berg är det här i närheten?
Ja, idag har vi varit uppe på Skarta till exempel med en grupp som är fjället, om man tänker, mitt emot dalgången. Mitt emot fjällstationen. Sen kan man gå ett åk som heter Hydrologen, eller som kallas för det, som är en bäckravin, om man går upp. Bakom fjällstationen så finns det en stor sten som kallas för Storsten, som är personalbacken. Så går man upp där, eller om man går via Jökelbäcken upp till Kebnechocko. Och så åker man ner en ränna eller en bäckravin mot Tarfalladalen. Och så rundar man liksom massivet eller fjället och kommer tillbaka. Så det är väl 2 av de andra turerna, och Kebnechocko till exempel. Ja, det är 2 exempel i alla fall.
Ja, du har ju arbetat som guide både i Jämtland och nu även nu här i Kebnekaise för första säsongen. Vilken eller vilka händelser har varit de bästa i ditt arbete som guide? Eller har du någon så här skön historia?
Ja, det finns jättemånga bra. Alltså det bästa jag tycker med det är när, som jag sa innan, att man kanske blir lite hemmablind ibland. Och att när man tar ut gäster på tur som kanske ser det för första gången, så blir det som att man ser det ur deras ögon också. Och att man kanske, ja, lägger märke till hur fint ljuset är, eller hur fint molnen slickar topparna, eller ja, man ser en fjällripa för första gången. Och då är det som att man upplever det igen. Och det tycker jag är jättefint, och det är det jag gillar att, med att guida människor, att man får uppleva det genom deras ögon. Men sen hade jag en ganska udda historia. Det var en gång när jag guidade ute på Silarna. Det var 2 stycken som var från Nederländerna, tror jag, som jag hade. Och de hade bokat Storsilen. Men det var jättedåligt väder, så att vi... Ja, det var nästan så här 90% säkerhet att vi inte skulle komma upp till toppen. Men vi testade, vi gick ut i alla fall. Det blåste jättemycket, men sikten var hyfsat bra ändå. Men så skulle vi ta lite skydd bakom några stenar i Slottsdalen. Och sen börjar vi se att det är någonting som tumlar på snöfältet. Och jag hade med mig en praktikant, och hon springer i kapp, för hon trodde att det var någon som hade tappat någonting. Och få tag på den här grejen. Och då visade sig att det är en stor pälstuss. Och som är varm dessutom. Och sen då så gick vi vidare, satte oss bakom de här stenarna. Så märker vi liksom att det är jättemycket pälstussar här. Och när man kommer runt bakom ett stenblock så ligger det liksom ett renkadaver. Och det är inte bara 1, utan det är 4. Så då är det liksom en järv som bor där i Slottsdalen, som har, ja, lagt sin fångst vid de här stenarna. Så det var en väldigt udda upplevelse. Och de här holländarna eller nederländarna, de tyckte ju att det var jätteexotiskt. Att, så här, ja, det var ju lite äckligt också kanske, men det var ju också väldigt spännande och väldigt levande, just att man ser att även om man bara ser spår i snön av järv, det är inte så ofta man ser järv på riktigt, så såg man liksom spåren och man såg vad den gör. Så det var en ganska udda upplevelse på fjället.
Hur ofta är det som man ser vilt överlag?
Det är inte jätteofta. Jag tycker ändå att på vintern så känns det mer levande eftersom man ser spår. Att man ser spåren i snön efter järv och fjällräv och harar. Och här i Kebnekaise, i den här dalgången, så har vi dessutom massa älgar som går. Vilket inte är jättevanligt att älgar är uppe på kalfjället. Så det har jag sett några gånger med grupper som jag har varit ute med. I vissa områden så ser man ju ren, i Jämtland till exempel, speciellt framåt vårvintern så kommer renarna upp från sitt vinterbete. Då ser man ganska mycket. Och järv då är ju också väldigt ovanligt. Det var en kollega till mig som under sin utbildning så hade de varit uppe på Lillsylen. Och så helt plötsligt så är det någon som börjar ropa, hund, hund! Och då är det en jättestor hund, ser det ut som springer löst uppe på Lillsylen. Och så kommer de ner och berättar det här, men då var det nej, det var nog ingen hund. Och så var det någon som hade lyckats få ett foto på det här då, så de zoomar in. Och så ser de då att det är en järv som var uppe på toppen. Och deras lärare som de berättade för, han blev, istället för att bli glad och liksom tyckte att det var spännande, så blev han bara förbannad, för han var, jag har jobbat här i 40 år och jag har aldrig fått se en järv. Så att ja, man får ha lite tur också och ett tränat öga.
Nu ska vi hoppa tillbaka lite grann till det här vi pratade om nyss, sydtoppen, för det är det många åker hit för att göra, det är just att bestiga Kebnekaise sydtopp, som är Sveriges högsta punkt. Om vi börjar från början, när man ska göra det, vad ska man tänka på innan man reser hemifrån?
För det första tycker jag att man borde läsa igenom vad det är man har bokat. Det kanske låter väldigt basic, men det är många som kommer upp hit och inte riktigt har koll på vad det är som krävs. Och det är ju en väldigt viktig grej liksom i ursäkerhetssynpunkt och för oss som guidar och för resten av gruppen. Så det tycker jag att man borde ta med sig, att läsa vad det står på hemsidan när man bokar, läsa programmet, vad våra förkunskapskrav är. Och kanske också söka runt lite på nätet eller googla på hur det ser ut eller hitta kartor och så att man bildar sig en uppfattning om vad det är man ger sig in på. Vissa har ju till exempel kommit hit och tror att man går upp med skor på vintern också. Och det gör man ju inte, man går på skidor.
Vilka förkunskaper är det ni vill se då att gästerna har när de kommer upp hit?
Dels att man ska vara i bra fysisk form. Det är en lång dag ute. Så man ska vara förberedd på att kunna vara igång i 8 timmar minst. Och sen också att man vet hur man hanterar sin utrustning. Att man har åkt skidor. Ja, nu tänker jag då framförallt på vintern. Så att man kan åka skidor. Det står i en röd pist på hemsidan. Och det är jättebra om man kan åka i en röd pist. Men jag tycker också att man kanske borde lägga till att man kanske också ska ha åkt en del off-pist. För snöförhållandena kan vara väldigt varierande här på fjället. Och det förändras dag för dag liksom.
Hur jobbigt är det att skida upp då från fjällstationen och upp till sydtoppen?
Jag skulle säga att det är ganska rejält jobbigt. De flesta tycker att när man kommer ner eller kommer tillbaka så säger de flesta att det där var mycket jobbigare än vad de hade förväntat sig. Och det är Sveriges högsta berg. Och det ska inte, liksom, man ska inte ta för lätt på det. Utan det är en rejäl tur. Man går länge uppför. Och sen ska man dessutom orka nerför också. Så att bara för att man har lyckats ta sig upp på toppen så måste man ju ha kräm i benen kvar för att lyckas ta sig ner på ett säkert sätt.
Ja, det är alltså viktigt att vara förberedd. Och när man är det och alla prylar är packade är det dags att bege sig iväg mot Kebnekaise. För de allra flesta innebär det en ganska lång resa som går med bil, flyg eller tåg.
Ladies and gentlemen, next stop Bergkina, the platform on your left hand side. From the railway station's free shuttle bus into the city.
Från Kiruna är det sedan en bussresa på en ganska rejält skumpig väg till Nikkaluokta. Därefter skidar man eller åker skoter till Kebnekaise fjällstation. Och väl framme på fjällstationen så har man redan kommit upp en ganska bra bit.
Den ligger på 773 meter över havet.
Och hur hög är sydtoppen?
Det varierar lite från år till år. Men 2097 meter är den väl som lägst på sommaren då. Och sen varierar det lite. På vintern är den högre, då blir den högre än nordtoppen. Är det en varm sommar så smälter den och så blir den till och med lägre än nordtoppen. Men ungefär 48 veckor om året så är det den högsta punkten.
Och så här i slutet av vintern då, hur hög är sydtoppen då?
Den senaste siffran jag har sett är 2101. Så 2101 meter över havet.
Du nämnde ju att ni har en kurs här när man kommer hit. Om man då ska bestiga sydtoppen, vad går ni igenom på den här kursen inför de som ska just göra det?
Ja, så då brukar vi samlas vid ett eller strax efter lunch. Och då går vi igenom allt som har med lavinsök att göra. Så man går igenom transiven, sondningen och lite grävning. Och så får alla testa att göra ett transiversök. Så vi gräver ner en transiver och en platta någonstans. Och så får var och en testa och söka upp den här. Och sen så går vi igenom hur man sätter på sig en sele, hur man tar på stegjärnen, ställer in dem på pjäxorna. Och så testar man att gå i en slänt med stegjärnen också, så att man får testa hur det känns. Och sen också lite stegjärnsteknik, att man ska gå lite mer bredbent så man inte råkar fastna med stegjärnen i sina byxor. Och så kan man gå på lite olika sätt. Man kan gå på sne eller man kan gå med tårna rätt in i snön, men då blir man också ganska trött i vaderna. Så lite olika tips och tricks helt enkelt. Det brukar vi göra. Och sen går vi en liten skidtur upp, så man går på stighud där upp en bit och sen åker vi ner till stationen igen. Och det är mest för att känna att vi får se att alla får känna på sina grejer på skidorna och på snötäcket. För det varierar som sagt väldigt mycket. Men också en säkerhetsgrej för vår del som guidar eller som jobbar med det. Att se vilken nivå vi har på skidåkarna. Så vi vet ungefär hur lång tid det kommer ta, vilken starttid vi ska säga. Och om man redan då faktiskt kan se att nej, men den här personen kommer vi behöva vända. Eller den här personen kommer faktiskt inte få vara med ens. Så det är väldigt mycket för vår del. Att vi har den här förberedande dagen. Men också så att man ska känna sig lite trygg inför morgondagen som gäst.
Hur ofta händer det att folk inte får följa med för att de inte har tillräckliga förkunskaper?
Jag skulle inte säga att det är jätteofta. Men det händer ett par gånger per säsong. Absolut. Det är inte att det är varje tur. Utan det är... Jag har väl sagt till två den här säsongen att de inte fick följa med från början. Och sen har man kanske fått vända någon högre upp eller låtit någon få vänta i toppstugan eller något sånt. Men det händer absolut. Så det ska man vara beredd på också om man känner att man är osäker när man kommer dit.
Nu är det ju vinter och det är idag jättefint väder och ska vara fint väder imorgon också enligt prognosen. Men vilket väder kan det vara här? För du har varit här nu från början på mars.
Det kan vara alla väder. Det kan verkligen vara allt från regnstormar i början av mars till soliga dagar som nu när man kan sitta utanför huset i bara t-shirt och shorts och bara fötter. Till att det känns som att det blåser småspik i ansiktet på en när man ska gå upp och är totalt whiteout. Det känns som att man går i ett filmjölkspaket. Man ser ingenting. Och det måste man ju också vara beredd på, att vi jobbar med vädret, inte mot det. Och man måste ha respekt för vädret och att det kan slå om ganska fort. Så det kan verkligen vara allt möjligt.
Har ni någon gräns för hur dåligt vädret kan vara för att ni ställer in en tur, även om den är förbokad?
Jo, ingen sån här absolut gräns, utan det svåra är ju att man vet faktiskt inte hur det är förrän man är ute. Och även om det säger att det ska blåsa, säger att det ska blåsa 20 sekundmeter i byarna, så kanske det faktiskt inte gör det. Så att oftast så testar vi. Man testar att gå mot Jökelbäcken och när det blåser mest så brukar det vara västliga vindar. Vilket betyder att när man går mot Jökelbäcken så går man i motvind. Och sen kan man bli lite skyddad då i Jökelbäcken oftast från fjället bredvid. Och sen brukar man känna uppe på platån, blåser det för mycket där och är för vitt så att man alltså inte ser vart man ska. Då brukar vi ta ett beslut där att nej, det finns ingen mening med att fortsätta. eller det är för hög risk för att fortsätta. Speciellt om man börjar tänka att okej, men om en olycka, även om man har en stark grupp och att man känner att man kan ta sig, man hittar, även fast det är liksom helt vitt, så måste man också tänka på ifall en olycka skulle hända nu, hur illa vore den situationen? Blåser det och är kallt och någon bryter benet, så är det väldigt snabbt väldigt dåligt. Eftersom nedkylningen går otroligt fort. Så det är också sådana saker man tänker på under tiden.
Så hur ska man då klä sig när man ska upp på toppen?
Och det är en jättesvår fråga. Det är väldigt många som frågar det, vad man ska ha på sig. Och det beror helt enkelt på vad man har. Alltså, är man en varm eller en kall person? Har man varit ute på vintern länge, samma vinter? Då blir man ju också lite akklimatiserad till kallare väder, kallare klimat. Men ja, om jag ska ta mig själv så brukar jag gå i ett underställ och vindjacka och handskar. Och det brukar räcka för mig. Sen har jag alltid med mig en skaljacka som är mer vind- och vattentät. Och sen har jag alltid med en extra dunjacka eller en syntet primaloft eller någonting. Som jag kan dra på utanpå skaljackan. Så man inte behöver ta av sig skaljackan när det blåser storm. Utan man bara drar på den ovanpå. Och mössa och extra vantar ifall de ena skulle bli blöta. Eller att man har ett par tunna och ett par tjocka och ett par tumvantar. Brukar jag ha. Men att det är bra att ha ett extra lager utifall att även nu idag när det har varit jättevarmt så har jag med dunjackan och den har jag använt för att det blir kallt när man ställer sig och sitter still en stund när man fikar.
Och det här med att anpassa klädseln, att man börjar då med lite mindre kläder för man blir ju varm när man klättrar upp och sen att man tar på sig mer kläder där uppe, hur viktigt är det att tänka på inför turen så att man inte blir svettig?
Ja, man försöker göra ett stopp ganska tidigt, eller i alla fall jag brukar stanna efter 10 minuter, en kvart och fråga ifall det är någon som behöver justera klädseln. Just för att man ska inte bli för trött heller. För när man blir varm så är det ju mycket mer slitsamt att gå snabbt. Och sen också det här med att ja, men byta handskar ifall det är några som man har stannat i 5 minuter och druckit vatten eller fikat. Och bara på den tiden så kan ju händerna bli jättekalla om man har varit lite svettig på vägen upp. Och då kan det ju vara viktigt att byta till på torra handskar så att man inte fryser om fingrarna. Men det är ett ständigt av och på med kläder. Så är det. Och det är jätteviktigt.
När det gäller mat och dryck då, vad ska man tänka på då? Hur ska man äta inför och även under turen?
Ja, men det är väl bra att ladda upp med rejäl middag och rejäl frukost. Sen, om man tänker då sydstoppen specifikt, så brukar vi inte köra några längre lunchstopp med att man sitter och drar fram trangiga kök eller att man har påsmat, sån här frystorkad mat. För det tar för lång tid. Så vi brukar bara be folk ha med sig mackor. Helst än mer än vad de tror att de kommer behöva. Och sen jättemycket choklad, snacks, nötter, bars som man kan ha lättillgängligt i fickor så att man inte behöver stanna och dra fram hela ryggsäcken och öppna allting, utan att det går fort att få i sig energi. Och vi brukar försöka fylla på ganska ofta. Så hellre att man fyller på lite och äter kanske ja men, 2 rutor choklad när man stannar lite kort istället för att man väntar liksom 2 timmar med att fylla på energi, utan man gör det kontinuerligt varje gång man stannar.
Så det är viktigt att hålla en jämn energinivå alltså?
Precis, det är det.
För vad händer om man inte äter, om man får så här energitapp? Om man till exempel då är på väg upp för den branta delen av Jökelbäcken eller upp för klättringen eller så?
Ja, men det brukar märkas ganska tydligt. Någon som hamnar efter, lite sackar efter. Och det kan ju vara något annat också, att man inte har druckit tillräckligt dagen innan. Eller att man har på sig för mycket och är för varm. Men ja, det är ganska tydligt när folk inte har ätit tillräckligt. Och då kan man göra så här, ja, men vi stannar om 10 minuter, då ska alla fika. Och att vi nästan bestämmer att folk måste äta. Eftersom vi vet när man kan äta så är det jätteviktigt att fylla på hela tiden. Men det är klart att det händer ibland. Och att även efter klättringen så är det folk som kanske man märker att energinivån är väldigt låg. Och det kan till och med vara så att det får en person att behöva stanna i toppstugan. Och liksom försöka hinna äta upp och vila upp sig lite så att den orkar hela vägen ner. Istället för att gå de här sista 45 minuterna till toppen. Och det kan vara väldigt viktigt för att alla ska komma ner säkert.
När det gäller vätska då, hur mycket ska man dricka? Både inför och under turen?
Ja, det är ju viktigt att bara försöka hålla det på en bra nivå. Alltså jag tänker nu inför då. Man vill ju heller inte dricka alltså, för mycket. Så att man behöver gå på toa hela tiden, det är ju jättejobbigt. Men att försöka se till så att man inte är dehydrerad redan från början. Att man har varit, om man har varit ute på en jättelång tur i sol dagen innan, att man försöker liksom dricka ordentligt på kvällen. Men sen också att dricka med jämna mellanrum under tiden. Också jätteviktigt. Jag brukar ha med mig, det beror lite på väder också. Är det kallt så brukar jag ha med mig en halv liter kokande vatten i en liten vattenflaska. Och en halv liter i en termos. Och då kan jag dricka varmt hela tiden. Är det som idag, jättesoligt, då kanske jag har en termos med en halv liter varmt vatten. Och sen har jag en liter med ljummet vatten i en vattenflaska. Men sen är det ju vissa som dricker mycket, mycket mer än vad jag gör. Som har med sig 2,5 liter.
Ja, jättetack Molly här för den här bra informationen. Jag och en kompis skidde upp till Kebnekaise som är ungefär 1760 meter idag. Och imorgon så ska jag alltså ta mig upp till toppen. Har du några så här sista tips inför min tur imorgon?
Ja, om man kollar på vädret så säger det solkräm, solglasögon. Som jag sa innan, ha jättegärna snacks och choklad och så i fickorna. Och det viktigaste som jag tänker att du ska ta med dig, det är att börja lugnt. Börja i ett lugnt tempo som du nästan känner är alldeles för långsamt. Så att du orkar hela dagen. För det är en lång dag och man ska hålla hela dagen hela vägen ner. Det tror jag.
Vad bra, tack. Då känner jag mig redo för avfärd.
Vad bra. Lycka till imorgon.
Tack så mycket. Ja, nu är jag här vid Kebnekaise fjällstation. Det är en helt magisk dag. Det är precis klarblå himmel. Inte ett enda moln så långt ögat når. Det börjar bli ganska varmt här uppe också, även om man är så här långt norrut. Och senvintern börjar övergå i vår. Och nu är det inte så många dagar kvar av säsongen. Och jag var ute och provade en sväng och gick upp på en topp här i närheten av Kebnekaise. Kebnekaise som är 1760 meter. Och då märkte man verkligen skillnaden från morgonen och från eftermiddagen. Då hade det försvunnit så mycket snö så att man på vissa håll fick gå och ta skidorna i handen. När man ska klättra upp på Kebnekaise så har man såna här specialskidor. Och de kan man lösgöra i hälen och så fäster man stighudar på undersidan av skidorna. Vilket gör att man kan gå nästan rakt uppåt. Det är helt magiskt. Jag har aldrig provat det här förut så att när jag gjorde det här igår så var jag överväldigad över hur brant man kan gå rakt upp. Det är riktigt häftigt faktiskt. Ja, nu ska jag stoppa in pjäxorna i bindningarna här. Det är såna här specialbindningar så att det är två små piggar där fram och sen är det två små hål i pjäxornas front. Så man stoppar ner och så fäster man upp en spärr här. Och så andra skidan också. Så, nu är jag redo att börja skida upp mot Kebnekaises sydtopp. Till det mycket särregna ljudet av stighudarna som dras över snön så bär jag med mig Mollys beskrivning från dagen innan om hur man tar sig upp till Kebnekaise sydtopp.
Ja, så det finns ju västra leden och östra leden. Och västra leden, den är betydligt längre än östra men kräver inte någon klättring. Så då, man börjar i princip båda vägarna samma åt samma håll. Så då går man västerut mot Jökelbäcken. Och sen går man västra så fortsätter man förbi Jökelbäcken och går in i Kitteldalen. och upp i ett pass mellan ett fjäll som heter Tulpagorni, som är som en krater, det ser nästan ut som en vulkan. Och sen ett fjäll till höger som heter Virrenvare, och då går man upp på Virrenvare och sen går man ner igen i Kaffedalen, som det kallas. Och sen måste man då gå upp igen på Kebnekaise, och därifrån är det betydligt längre än vad många tror. Och sen sista biten är upp på toppglaciären. Och sen går man ju samma väg tillbaka då. Och om man går östra leden, så istället för att fortsätta mot Kitteldalen, så går man in i Jökelbäcken och så följer man den upp.
Och jag skulle ta den östra leden, så jag viker upp i Jökelbäcken.
Och sen kommer man upp till en platå där Jökelbäcken, ja, den tar slut liksom.
Nu har jag klättrat upp en bra bit genom Jökelbäcken. Och där får man jobba lite grann när man ska upp. Men det är bara att köra på. Jag är inte alls van vid att köra såna här skidor med stighudar, så för mig har det varit en så här riktig wow-upplevelse. Nu har jag kommit upp till en hög platå här och har tagit en liten rast och fått i mig lite mat. Det är viktigt att fylla på energin, för det är många timmar kvar fortfarande. Och här är lite lä från vinden också, även om det knappt är någon vind idag. Och det är fortfarande lika magiskt väder. Det är inte ett enda moln på hela himlen. Det är totalt klarblått. Jag ska dra på mig lite mer solkräm här nu också, för solen är superstark. Och när man sitter här och blickar ut över landskapet, så är det en helt fantastisk utsikt. Till höger om mig så är det berg som är nästan lika höga som de här, med runda kullar. Och bortom dem så kan man skönja landskapet som ser ut att bli mer platt. Långt, långt, långt där borta. Och till vänster om mig så är det här Kebnekaise-massivet som sticker upp som ett stort bord nästan. För det är som en hög platå där uppe. Ovanför den här högplatån där är med jättebranta klippor upp. Och allra högst där uppe så kan man se sydtoppen, som är som en rund kulle, glaciärtäckt. Och en bit till höger om det, nordtoppen. Och ytterligare höger om det så slutar det riktigt, riktigt brant neråt också.
Och då går man över Björlings glaciär. Och sen följer man en snökam upp till ryggen. Upp till där klätterdelen börjar.
Ja, nu har jag kommit fram till det som kanske är den tuffaste delen av bestigningen av Kebnekaise. Det är en smal passage där man klättrar upp. Och det är så pass brant så att man har rep som man fäster sig i, så kallat via ferrata. Och då har man en sele, och sen på den selen så är det två stycken små linor med karbinhakar på. Och de här karbinhakarna, de fäster man i repet. Och vad som är viktigt är att man aldrig någonsin släpper båda karbinhakarna. För trillar man då, ja, det är väldigt långt ner och det är ingen angenäm upplevelse.
Och därifrån så spänner man på, man tar på sele, man spänner på stegjärn, sätter skidorna på ryggsäcken, tar på sig hjälm utifall att man, ja, antingen att man trillar eller att någonting kommer uppifrån. Och där börjar klättringen då. Den är egentligen inte så tekniskt svår. Det är mer att den är exponerad och att man kanske inte är van vid att klättra i snö. Det är ungefär 150 höjdmeter kan man väl säga. Och brukar ta allt mellan en halvtimme till en timme. Beroende på hur snabb man är, vilka förhållanden det är. Men det är som en travers i början, som man går åt sidan. Och då kan man gå ganska vanligt och hålla i repet med ena handen. Och sen brantar det på lite och så blir det ganska smalt. Just nu så har det smält fram ganska mycket sten. Så då blir det lite mer tekniskt att man drar sig upp i repen. Man står på stegjärnen på både snö men också på sten. Och det brukar väl de flesta tycka är den tyngsta biten. Och sen fortsätter den runt, traversera lite till, alltså att man går på sidan. Och sen kommer sista rännan, snörännan, som är kanske 50 grader brant. Och det är väl mer den pulshöjande delen. Det är ganska tungt. Och speciellt när man ska dra sig upp i repet. Och om det är mycket snö så kan det vara så att man sjunker ner till låret. Så den kan vara ganska kämpig för många.
Hur är det här med höjder då, om man har höjdrädsla? Det här låter ju som att det är ganska högt och brant när man ska upp där.
Jo, men det är ganska högt och brant. Och man ska absolut ha respekt för det. Så är man väldigt höjdrädd och medveten om det, så kanske man bör tänka två gånger. De flesta tycker ju att nervägen är den jobbigare vägen. Att upp så kollar man rätt in i snötäcket eller kollar på den framför en. Ner så ser man ju, alltså då går man ju lite snett framåt. Så man ser ner i dalgången. Man ser hela vägen ner till Björlings glaciär. Och det är ganska högt. Ja, men 200-300 höjdmeter i alla fall som är rätt ner. Så det är ganska högt och luftigt. Så det är väl det som brukar kännas mest exponerat och som många inte tänker på. Eller som många reagerar på i efterhand. Att de tyckte att det var det läbbigaste. Sen när man kommer upp från den så är det ungefär 2 kilometer, vilket brukar ta mellan en halvtimme och 45 minuter.
Ja, nu har jag nått fram hit till Sveriges högsta punkt, Kebnekaises sydtopp. Och jag är lite snuvig för det är ganska kallt här uppe. Och här blåser det betydligt mer, även om det inte är någon jättefara idag så där, men det blir ändå rätt kallt om fingrarna och det är lite kallt om näsan, så att jag får be om ursäkt här om jag snörvlar lite. Det var som sagt en klättring där uppför en ränna och jag fick lite problem med mitt ena stegjärn. Jag har nämligen stegjärn för det är is och väldigt hård snö, så att jag fick gå upp på slutet med ett stegjärn, men det löste sig i alla fall. Men det vart ändå ganska jobbigt då. Och efter det så känner vi faktiskt ganska sliten. Jag har ju också 1760 meter från gårdagens bergsbestigning i benen. Så att det är väl inte helt konstigt. Men då tog jag en liten paus där. Och sen så tog jag 2 powerbars. Och vips faktiskt så var jag uppe på toppen. Det är märkligt det där psykologiskt när man är nära ett mål. Att man bara då knatar upp ganska så lätt när man har målet inom synhåll. Ja, hur ser det ut här uppe då på Sveriges högsta punkt? Och rakt framför mig så har jag Kebnekaises nordtopp. Den näst högsta punkten i Sverige. Och vi får väl se här om glaciären här på sydtoppen sjunker ihop. För då kan det faktiskt bli så att nordtoppen blir högre. För det skiljer bara några meter mellan dem. Men vi får hoppas att det inte blir så. Oavsett vilket så är det en mäktig topp man har framför sig också. Och det är också en väldigt mäktig utsikt man har över resten av landskapet. Runt omkring en så är det snöklädda toppar så långt ögat når. Ganska spetsiga berg också. Det är ovanligt för Sverige att det är så här. Hej, hej.
Hej.
Jag håller på att spela in en podd här.
Ja, härligt.
Ja, det är lite ovanligt att det är så här spetsiga berg, men det här är ju Sveriges mest högalpina område. Så att det förklarar saken. Till höger om nordtoppen, om man blickar lite grann åt höger från där jag ser, så är 2 stycken isbeklädda sjöar. Och längre bort åt det hållet, alltså in mot Sverige, så är det lite flackare landskap. Och man ser att bergen är just här i det här massivet och mer västerut, ut mot Norge. Samma sak åt söderut så är det också att bergen sträcker sig. Så här ser man verkligen hur skanderna ser ut. Och jag är faktiskt inte ensam här uppe på toppen utan det är 2 stycken med mig här. Vad heter du för något?
Emma Lennerev.
Vart kommer du ifrån?
Gällivare.
Och du har lyckats ta dig upp här nu på Kebnekaises sidetopp också. Hur var det?
Ja, men det var alldeles ljuvligt. Vi har haft strålande väder och bra sikt, så man kan inte klaga.
Om du skulle beskriva för någon som inte har varit här uppe, hur ser det ut här uppe?
Ja, men det är ju som ett litet alplandskap. Det är massa spexiga toppar och ja, fina vyer helt enkelt.
Har du varit här uppe förut?
Ja, det har jag. Bara en gång tidigare.
Hur känns det att vara här uppe då?
Jo, men det känns lika mäktigt varje gång.
Och här är jag en till alpinist som också har klivit upp här på sydtoppen. Vad heter du för något?
Jag heter David Turdell.
Vart kommer du ifrån?
Från Gällivare.
Hur många gånger har du varit här uppe på Kebnekaise sydtopp?
Det är bara andra gången.
Och du har alltså rest en bit, du startade redan i Gällivare?
Ja, jag körde från Gällivare i morse. Och så skotertransport upp till station. Och sen har vi gått upp. Jajamän.
Om du kort sammanfattar här då, uppstigningen från fjällstationen och hit.
Ja, det var en fin dag, väldigt varmt. Skönt att det kom lite svalkande vindar sen. Och sen, ja, det är ju väldigt bra sikt idag. Så det är fint att vara här uppe. Utsikt åt alla hållen.
Och här är en tredje person också som också är här uppe på toppen. Vad heter du för något?
Lisa Blomstrand heter jag. Jag är från Eskilstuna men bor i Luleå.
Hur många gånger har du varit här uppe på Kebnekaise?
5, tror jag. 5 eller 6.
Och vilken har varit bäst?
Vilken gång? Det var nog första gången jag gick upp på vintern med rep och östra leden med skidor och så och kunde åka skidor ner. Det var den bästa.
Vad är det som får dig att klättra upp här om du har varit här flera gånger?
För att utsikten är helt fenomenal. En sån här fin dag när det är sol så är det ju helt fantastiskt. Man ser ut över stora delar av fjällvärlden här i norr. Så det är jättefint.
Vad får dig att vilja vara uppe i fjällen då? Vad är det som är så bra med fjällvärlden?
Man känner sig fri tycker jag. Man får liksom vara så nära naturen. Och man mår väldigt bra när man är här ute i fjällen tycker jag.
Om du skulle rekommendera till någon som inte har varit här uppe i fjällvärlden och uppe i Kebnekaise, vad skulle du säga då? Varför ska man åka hit?
För att uppleva den här fantastiska fjällvärlden som jag tycker är helt unik. Finns inte på så många andra platser tycker jag.
Nu börjar det bli ganska svalt om fingrarna och det är dags för mig att skida ner igen. Det börjar dra in lite moln från ena hållet så att det är lika bra att ta sig ner innan det drar in dåligt väder. Det ryktades att det skulle komma snö imorgon och jag är inte så sugen på att bli kvar här uppe om det är för kallt och snöigt. Och nu kommer jag att ta på mig skidorna här och börja skida ner tillbaks till Kebnekaise fjällstation igen. Och där blir det nog en varm dusch. Det känns som att det kan bli en ganska angenäm upplevelse faktiskt. Nu har jag kommit ner för passagen och det gick bra fast jag bara hade ett stegjärn. En liten hemlighet är att man lutar sig bakåt och man håller i repet ungefär som om man repellerar ner. Det här är ju bra om man har sett Elitstyrkans hemligheter. Då har man fått lite stalltips hur man gör. Och det funkade väldigt bra faktiskt. Så att, ja, nu är jag nere och helskinnad så att det känns skönt. Och nu har jag precis satt mig här och ska ta ett par mackor och en till powerbar. Nu är det bara skidåkning ner och sen en liten sista travers innan man kommer fram till fjällstationen igen. Men det är en bit så jag tänker att det kan vara skönt att ha den här extra energin. Och man kan ju inte klaga på utsikten när man sitter här och har den här lilla måltiden. Nu börjar det bli ganska sen eftermiddag och solen har gått ganska långt ner på himlen så att det är släpljus över de här snöklädda bergen och över dalen nedanför där det blir mindre och mindre snö i takt med att solen smälter bort det. Och när man sitter här och inte tuggar och inte dricker någonting utan bara lyssnar så är det så här precis knäpptyst. Det är nästan så att tystnaden trycker mot trumhinnorna. Om man pratar om öronbedövande tystnad, då är det här. Det är så lugnt och fridfullt som man bara kan få det. Absolut stilla. En fantastisk utsikt, ingen vind överhuvudtaget och en helt magisk dag. Nu ser jag faktiskt fram emot att ta den här sista skidåkningen ner efter man har fått i sin här sista energin. Jag hoppas på att det blir ett riktigt bra åk. Igår var det jättefint när vi åkte ner från Kebnekaise. Solen har löst upp snön så att det är lite så här milkshake-snö. Det är brant ner men det finns en del riktigt fina repor. Så att ja, lite energi och sen är det bara att köra. Men det visar sig snart att efter glaciären så blir åkningen ner för Jökelbäcken något helt annat än jag hade förväntat mig. Och väl nedanför Jökelbäcken, under den sista biten genom dalen, så bjuder naturen på ännu en överraskning. Ja, man sjunker ner rejält. Det är riktigt tjock och tung snö här så att det är bra jobbigt att gå. Ja, nu är det till och med smält så mycket här så att nu börjar bäckarna komma fram under snön och det pålar ganska friskt. Tillbaka på Kebnekaise fjällstation. Och det var nog tur att jag åt de där två mackorna och tog den där extra powerbaren. För det var en tuff tillbakaväg faktiskt. Ja, så milkshakesnö var det inte riktigt utan det var mer sån här slush-is. Med en isskorp uppe på. Och gårdagens bestigning tillsammans med dagens bestigning gjorde att benen var ganska smöra. Det brann bra i framsida lår på vägen ner, det kan jag lova. Så det blev ungefär en 10-15 svängar och sen så fick man stanna och vila. Ja, det var inte direkt någonting man vann något skönhetspris för. Men jag fokuserade faktiskt mer på att inte bryta benen. När det är sånt här underlag, ja då vill man bara ta sig ner så försiktigt som det går. Och sen när jag kom ner till den här traversen, som är den sista biten innan man kommer fram till fjällstationen. Ja, och den är faktiskt en hyfsat lång bit. Då hade jag trott att ja, det hade säkert kunnat smälta en del från igår till idag. Men jag var inte riktigt inställd på hur mycket det hade smält under dagen. Så det var en blandning av barmark och snö. Och så först försökte man åka skidor så långt det gick. Och så sjönk man ner i den här snön. Och ibland ganska så djupt, ner mot knädjup. Och så skulle man försöka få upp skidorna i den här tjocka, tunga snön. Och sen så till slut så hade det smält så mycket så att det var bara att ta av sig skidorna och gå på barmark. Och så var de här snöpartierna som man skulle knata över mellan barmarken. Och där var det ju mjukt så att man sjönk ner till mellan knäna och midjan. Och så ska man försöka ta sig upp från det och så nästa steg. För det var ändå så pass kort bit, det var bara några meter fram till nästa barmark. Ja, det sög mösten ur den ganska ordentligt. Men det gick bra, jag är nere, jag fick kämpa lite grann. Det var bra med extra energi och det var en helt magisk dag. Det här kanske inte är för alla om man ska vara helt ärlig. Det är ganska jobbigt att bestiga Kebnekaise. Men med lite träning, med mycket vätska, med en hel del mat som man får den här energin och de här förberedelserna då, som är så viktiga som du har kunnat höra om i det här avsnittet. Ja, då går det faktiskt. Och det är klart värt att göra det. Så är man sugen på en liten utmaning så rekommenderar jag verkligen att göra det här. Kör bara lite backträning innan, skidåkning så att du känner att du är komfortabel för det här är ändå en högfjällsmiljö. Och jag har haft en helt magisk tur med vädret, det kan inte bli bättre. Jag kan tänka mig att om det blåser 20 sekundmeter och det är 15 minusgrader och nålsticks snö som viner, ja, då är det nog ändå betydligt mycket tuffare att göra det här. Men försök pricka in dagarna och ge ett försök. Det är verkligen värt det. Nu ska i alla fall jag ställa av med skidorna. Ta med den här tunga ryggsäcken som jag har släpat på hela dagen. Gå in och ta en härlig middag förmodligen och kanske en härlig bastu. Och det lär inte vara något problem att somna ikväll. Det är en sak som är säker.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.